Någon gång under 1300-talet utropas en dynasti i det området som idag är Korea med Seoul som huvudstad. Denna nya dynasti får Kina i norr som bundsförvant medan Japan låg lurandes i öst. Korea kommer att kämpas för mellan Japan och Kina under de kommande decennierna. De kommande seklen efter att dynastin utropas isolerar sig Korea mer och mer från omvärlden. Tills Japan till slut tar över landet år 1910. 4 år innan starten på första världskriget. Under den japanska ockupationen flyr många koreaner från landet. En av dessa flyktingar gick senare med en gerillagrupp som krigade mot de japanska ockupanterna. Denna man var ingen mindre än den kommande grundaren av det vi nu känner till som Nordkorea, Kim Il-sung. Den japanska ockupationen av Koreahalvön håller i sig från andra världskriget till och med slutet på andra världskriget. Då Japan kapitulerar till de allierade och blir tvungna att lämna Korea. Efter att Japan lämnat landet delas upp i 2 zoner. En ockuperad av Sovjet i norr och en ockuperad av USA-ledda styrkor i söder. Det som idag kallas Nord- och Sydkorea skapades av dessa 2 zoner. 1948 väljs en USA-vänlig president i Sydkorea som kommer att styra landet i många år. Medan Kim Il-sung tar starkare kontroll över Nordkorea med stöd från Sovjet. Under åren som följer är det relativt lugnt mellan de två nyskapade länderna. Ända tills den 25 juni 1950 då Nordkorea överraskar sin granne med ett överraskningsangrepp och Koreakriget inleds. Deras armé är stor och välrustad och inom bara några dagar når de Seoul. Kort in i kriget ansluter sig USA till konflikten med stöd från FN och tillsammans med de sydkoreanska styrkorna lyckas de FN-ledda soldaterna pressa tillbaka Nordkorea och deras stöd från Kina. Under stridandet byter Seoul ägare totalt 4 gånger innan förhandlingarna inleds. Och tyvärr innan detta så har miljoner av civila och soldater från båda sidor avlidit i stridandet. Sen till slut den 27 juli 1953 avslutas striderna men kriget upphör aldrig. Det blir bara en så kallad ceasefire på engelska eller en vapenvila. Detta på grund av att Nordkorea går ut ur förhandlingsrummet. Det enda som kom överens om var som sagt den här vapenvilan och den så kallade bamburidån, en 240 km lång och 4 km bred zon mellan de båda länderna etableras som en gräns som finns än idag.
Då tar vi en liten diskussionsdel. Efter att Japan lämnade Korea 1945 efter hela 35 års styre sedan 1910 så blev det ju det här maktvakuumet. Liksom. Korea hade ju ingen egen regering. Vi gjorde det enkelt för Sovjet och Kina att ta över Nord och ha det som deras zon av landet. Och de allierade och FN i syd och ha deras zon av Korea. Ja. Och sen, alltså det är ju ganska uppenbart att Nordkorea i grund och botten var ju en sovjetisk eller om man säger kinesisk marionettregering. Det är ganska evident på grund av att just det här med kommunismen liksom. Jo, Kim Il-sung han var en kommunistisk liksom gerillakrigare. Och vilka andra kommunistiska gerilla fanns det under den här tiden? Jo, Röda armén var ju en tidigare gerilla innan de blev etablerade i Kina. Och den ledaren för Kina då, Mao Zedong, hade ju också varit en militär på det sätt som Kim Il-sung var. Men hur som helst, ett bra bevis för att de var en marionettregering, det var ju det faktumet att under samma år som Nordkorea attackerade Sydkorea med hjälp av Kina, det var också samma år som Kina ockuperade Tibet. Och jag tror att det är ju liksom ett exempel på det här att under den här tiden så var Kina väldigt inne på att expandera sitt territorium och göra landet så stort som möjligt. Och jag tror också att de i grund och botten så ville Kina att Nordkorea skulle bli en del av landet efter att de hade drivit bort västmakterna från Sydkorea. Men eftersom att USA och FN slog tillbaka mot kineserna och nordkoreanerna i norr tvingade de tillbaka in i sin zon igen. Så då kunde de ju inte direkt göra hela Korea till en del av Kina. Sen tror jag också att anledningen till att Nordkorea idag är så självständigt är att Kina var lite smarta och tänkte så här att ska vi ha gränsen till Kina direkt bredvid Nordkorea som är full av vad heter det, om man säger, som är full av FN-soldater, som är full av amerikanska soldater,
kapitalister.
Ja men basically kapitalister, sådana som inte tyckte om kommunismen, alltså då skulle ju de allierade ha en, om man säger, en springbräda mot Kina om de skulle möjligtvis vilja få bort kommunismen liksom.
Jo.
Så det var väl strategiskt att man inte bara tog över Nordkorea som en del av Kina. Men jag tror att om de hade fått att ockupera Sydkorea också, så hade de ju naturligtvis, så hade troligtvis det varit en del av Kina idag, eftersom att det fanns inget annat hav liksom längre ut.
Samtidigt så är ju marionettregeringar väldigt användbara i vissa tillfällen. Så de kanske inte hade tänkt sig ta över överhuvudtaget, vad det gör det till en ny kommunistisk stat.
Mm.
Så att man kan hjälpa varandra. För de gränsar ju med varandra.
Ja.
Då blir det lättare att byta varor.
Mm-hmm.
Och när de är båda kommunistiska så har de båda samma idéer. Så de kan bara byta vara för vara.
Mm.
Så behöver de inte använda pengar eller någonting.
Nej, men jag tror att precis som du säger så, alltså det är klart att det är mycket enklare, men jag tror att alltså, det var ju en marionettregering, men alltså det är klart, vi kommer ju aldrig få veta varför Kina inte bara tog över Nordkorea som en del av Kina, men jag tror väl det var väl det att, sen kan det vara lite det också att de hade ju överlevt hela 35 år av japansk ockupation, så det var väl kanske lite det också att om koreanerna hade blivit en del av Kina, då hade de bara sett det som en annan liksom, krigsmakt som bara ville ha kontroll över landet.
Ja.
Så det var väl smart så också, liksom, för att nu var det ju de nordkoreanska och kinesiska styrkorna, inte de kinesiska styrkorna. Liksom.
Nej.
Så det var väl smart rent så sätt också. Men
vill inte ha folk som, vad heter det?
Ha misstankar mot dem liksom.
Ja,
precis. Alltså, de vill ju ha en allierade som litar på dem. Liksom. Inte,
mm-hmm.
Ja. Men vad bra, då är vi väl ganska klara med den här diskussionsdelen. Då kan vi gå vidare till del 2 av bakgrunden.
Under åren som går efter Bamburidon blir Sydkorea mer diktatoriskt, medan Kim Il-sung stärker sin ställning enormt med hjälp av sina kommunistiska bundsförvanter. 1961 föreslår Sydkoreas ledare att mer ska spenderas på deras militär för att ta till gärning mot Nordkorea efter att militären genom en kupp tagit makten över landet. Efter detta förslag fruktar Nordkorea en invasion från söder och ingår 1961 ett vänskapstal med grannlandet Kina. Lojala medborgare i Nordkorea hjärntvättas på stor skala, exempel Ji-hyun. Det fanns endast två känslor, lycka och hat. Och ledarna glada var folk glada och så vidare. 1968 kapar Nordkorea ett amerikanskt spionfartyg och tar gisslan. Under denna tid mådde även Nordkorea bra. 1967 började man med 9 års obligatorisk grundskola. 1975 blir Sverige första landet i väst med en ambassad i Pyongyang. Nordkorea köper tusentals Volvo men betalar aldrig. 1991 faller Sovjet isär och Nordkorea förlorar sin viktigaste handelspartner och allierade. Nordkorea blir allt mer isolerat. Matbrist blir problem och den 8 juli 1994 dör Kim Il-sung. Kim Jong-il efterträder. Nordkorea härjas av missväxt och efter att Nordkorea erkänner att det behöver hjälp efter att ha insisterat att landet ska sköta sina problem ensamma och vara självförsörjande, skickar flera länder och organisationer mat och förnödenheter. 2000 möts Nordkorea och Sydkoreas ledare. Alla olympiska idrottare marscherar in tillsammans under en flagga med Koreahalvön som bild. Hopp om återförening, två barn och kramas. 2016 testas vätebomb.
Sen, nu vet vi hela historien bakom Nordkorea-konflikten upp till 2016. Det här året har det inte hänt så mycket mer 2017-2018 kring Nordkorea, förutom hot och diverse, även också den här missil testet som Nordkorea gjorde över Japan. Ja. Förutom det så har det inte hänt så mycket. Men då kan man ju liksom diskutera lite, vad är det som, hur ser det ut i Nordkorea nu egentligen? Som Nordkorea är ju idag ett, det är ju, alltså bilden de ger utåt är ju av en stark krigsmakt med ett bra, liksom välmående folk. Mm. Men som vi har, som har bevisats gång på gång igen, är att det är ju inte så. Nej. Alltså Nordkorea är ju ett väldigt undernärt land och det finns en elit och det är de som har det mesta. Och sen finns det de som inte har någonting alls.
Precis.
Så det är ju, alltså det är inget rikt land. Det kan ju, man kan ju säga att det är ett tredje världsland på det sättet. Och så det ser inte så bra ut i landet jämfört med det andra delen av Korea, Sydkorea, som är en teknologijätte som liksom folket mår jättebra, förutom att det är landet som har flest självmord i världen. Förutom det så liksom mår ju landet i allmänhet bra jämfört med Nordkorea. Mm. För liksom de är inte självförsörjande, de har aktivt handel med andra länder. Folket, jag tror inte det är någon som svälter ihjäl i Sydkorea direkt.
Så det händer nog, men det
inte, alltså inte på samma sätt som det gör i Nordkorea. Liksom. Nej, alltså man ser ju skillnaden. Liksom. Nordkorea har ju vägrat att modernisera sig. Alltså det har ju varit ett inneslutet land. Liksom.
Själv tycker jag att Nordkorea har misslyckats med kommunismen. De har handel med Kina för det mesta, men det får fortfarande handel. De kan inte försörja sitt eget folk.
Mm.
Och sen så är det den väldigt stor klassdivision mellan de rika och de fattiga.
Mm.
Det finns inget emellan heller. De vill, kommunismens idé är att alla är rika, men de verkar ha helt slängt ut den idén. Och det är bara en skitstor klassdivision mellan de rika, vilket brukar vara de närmare Kim Jong-un, och sen de fattiga, vilket är resten.
Jo, men det är sant. Sen så är det också så att i Nordkorea, i en artikel från The Independent från 2016, så talar de även om den, om man säger, den rikare eliten. Där de här rikare eliten, oftast äldre, eller lite yngre människor, har bland annat märkeskläder från till exempel Zara och H&M. De dricker cappuccinos och de, vissa har fått alltså plastikoperationer som får deras, om man säger, ögonlock att se mer västerländska ut på ett sätt. Så det finns ju, alltså du har ju den kommunistiska idén, alltså du har ju de vanliga arbetarna som kommunismen säger att det är de vi ska värna om. Och sen har du de rikare som har det så bra att de kan gå i märkeskläder från västländer. Liksom, det hänger inte riktigt ihop.
Nej.
Så liksom det är Nordkorea, som du säger, alltså Nordkorea är ju misslyckad kommunism. Det är precis som Kuba, alltså kommunismen funkar ju inte där. Nej. Till skillnad från Kina där kommunismen har, om man säger, kanske delvis funkat. För där, Kina är ju en kommunistisk stat, de leds av kinesiska kommunistpartiet. Men de är ju ändå liksom, det är ett modernt land. Alltså de flesta i Kina mår ju ganska bra ändå.
Jo.
Även om det är väldigt många kineser som inte har det så bra. Och det är väldigt många som liksom jobbar väldigt mycket och får väldigt lite. Så är det fortfarande bättre på något sätt än Nordkorea. Det är ju 100 gånger bättre ändå.
Samtidigt så håller ju Kina på att bli mindre och mindre kommunistiskt.
Jo, det är sant. Alltså det
är så flera år som går.
Man hävdar ju att man är kommunistiskt. Men alltså, Kina är ingen planekonomi på det sättet längre. Det är ju en handels, alltså det är en blandekonomi. Det är liksom, staten har ju stor kontroll över landet, men samtidigt så liksom det är extremt hög export, vilket som vi inte ser i Nordkorea, för Nordkorea bland annat, det finns ju väldigt höga sanktioner på Nordkorea. Och sen också det att Kina, alltså Kina som land, alltså det, de ser att de är kommunistiska, men vad är det som gör dem kommunistiska idag? Alltså Nordkorea, det är väldigt svårt att egentligen att styra ett land som kommunistiskt nu för tiden. För liksom kapitalismen är så vidspredd. Så kommunismen, alltså för att du ska ha ett kommunistiskt stat, då måste du ju ha det som Nordkorea hade tidigare, att de var mer isolerat. Men nu har ju Nordkorea fått moderniserar sig i alla fall lite, just med det här att vi ser den lite rikare eliten. Så liksom, det finns ju ingen liksom fullständigt kommunistisk stat längre som det kunde finnas förr. Liksom. Och jag tror ju att problemet med att Nordkorea är som det är ju för att de har varit så isolerade och för att de har vägrat att interagera med omvärlden liksom, för den här fruktan av kapitalismen och imperialismen.
Dock nu så är det ju så att Kim Jong-un har öppnat landet lite mer.
Mm.
Han håller väl på och bygger någon turistplats.
Mm.
Han kommer nog inte visa alla de fattiga och sånt.
Nej.
Utan bara det som är fint med Nordkorea. Men ändå.
Jo. Jo, men alltså det finns ju, det är ju hur mycket personer som helst jämfört med förr som åker igenom den här bamburidån till själva Nordkorea. Alltså man ser de här dokumentärerna på Netflix, på YouTube till exempel, där det är reportrar som är tillåtna i Nordkorea. Och det är ju en väldigt bra förbättring ändå jämfört med förr.
Precis.
Så alltså de har ju öppnat upp sig, för det är ju liksom antingen så anpassar du dig eller så dör du ut liksom. Och jag tror att Kim Jong-un förstår det här. Och det är ju därför de har börjat utveckla de här kärnvapnen också troligtvis. På grund av att de ska kunna hävda sig. Och som, vi kan gå in lite på styrkor och svagheter här för Nordkorea. Så en styrka för Nordkorea, det är ju deras armé. De har en väldigt stor krigsmakt. Så även om Nordkorea har inte lika stor krigsmakt som de västerländska, som till exempel USA och FN, så har de ändå en väldigt stor krigsmakt. Och sen också med den indoktrinationen som sker i Nordkorea, när man säger den hjärntvättningen, alltså de i Nordkorea tror att Sydkorea är ockuperat av USA bland annat.
Mm.
Så jag känner liksom att det är ju deras styrka att de har en sån stark, man säger, enighet, just på grund av att alla i landet, eller i alla fall de som är så hjärntvättade. Det kan man också inflika lite där med de fattiga. De fattiga i landet är ju mycket enklare att, om man säger, inflyta och liksom hjärntvätta, för de har liksom, de är fattiga och de litar på staten 100% jämfört med de lite rikare i landet. Så jag tror väl, men ändå så är det en ganska stor lojalitet i landet, känns det som. Det är den blicken jag får. Men det enda problemet med Nordkorea, det är ju att deras militär må vara stor, men den är väldigt utdaterad. Alltså det finns ingen, man kan inte jämföra sig med modern teknologi. Vissa nordkoreanska soldater använder sig av vapen från hela vägen från andra världskriget. Så det är ju väldigt gamla vapen, själva krigsmakten må vara stor, men den är utdaterad jämfört med andra arméer.
Precis.
Så här var det ju med Kina först också. Kina hade ju väldigt gamla vapen, men nu blir de ju mer och mer moderna i sin krigsmakt också.
Precis.
Så sen, vad heter det? Jag tror, det är ju liksom lite styrka och svaghet hos Nordkorea. Sen styrka är väl också lojaliteten hos folket. Liksom, folk är ju hjärntvättare. Många av dem i alla fall. Så det leder liksom, det är ju en styrka hos landet att liksom folket slutar upp sig mot ledaren om det blir någonting.
Mm.
Och sen Sydkorea och kompani då. Jo, de har ju en väldigt stor vapenmakt. Speciellt eftersom att de har USA med sig. De har en uppdaterad armé, ny teknologi. De har även en mycket större kärnvapenarsenal än Nordkorea har, som de säger att de har i alla fall. Nej. Men jag tror enda svagheten de har, det är ju det här att de, om de skulle göra någonting mot Nordkorea, så skulle de ju troligtvis, eller kanske få Kina efter sig. För ett angrepp på Nordkorea från västmakterna, det är ju ett indirekt angrepp på Kina. Eftersom att de ligger så nära och eftersom att de har en sån, om man säger, tight diplomatisk relation liksom.
Precis.
Och sen, så jag tror att liksom, det är väl den enda egentligen nackdelen som de allierade har, att de har Kina. De skulle säkert ha kunnat göra mycket mer om inte de hade haft Kina mot sig.
Precis. Och sen så tycker jag att det finns FN finns ju där för att stoppa dem också samtidigt.
Mm.
För att ifall de anfaller Nordkorea så kanske de drabbar länderna runt den, som Sydkorea, Kina och annat.
Ja. Ja, ja, precis. Ja, men FN är ju huvudsakligen en liksom fredsmäklare. Liksom.
Fredsmäklare, humanitär organisation.
Ja, så är det. Och sen, men sen om vi kan prata lite om lösningar. Alltså det har inte varit så mycket försök till att lösa konflikten. För just nu så är det ju vapenvila. Kriget är ju inte över. Men alltså det går ju inte riktigt att, eller den enda formen av dialog som har hållits mellan Nordkorea och till exempel USA, det är ju det här med Trumps tweets bland annat och Kim Jong-uns uttalanden på statsmedia i Nordkorea. Så det, rent så sätt så har det inte varit så himla mycket. Man har ju inte försökt att hålla en dialog med Nordkorea. Liksom. Det tycker jag är fel. För liksom, om du bara inför sanktioner med folk eller med andra länder och du har ingen konversation, då är det klart att då kommer det ju inte... Alltså då är det klart att Nordkorea blir offensivt liksom. Men sen dock, nu har vi ju sett lite så här försök till att Kim Jong-un, Nordkoreas ledare, och Donald Trump, USAs ledare, ska försöka träffas. Och den 10 april 2018 publicerade ABC News en artikel om att Kim Jong-un talade ut om att möjligen träffa Donald Trump. Och visst, det är ju ett försök till dialog. Jag tycker att det är bra. Och om man ser på potentiella lösningar. Alltså, du kan inte skämma Nordkorea med sanktioner och liksom fördömanden till att avveckla sitt kärnvapenprogram. Det går inte. Precis. Utan enda sättet du kommer få dem att liksom, lugna ner sig och att få liksom, en stabilitet i regionen, det är dialog. Alltså, om du invaderar militärt så kommer det bara bli ett annat, en till liksom, tvåzonskonflikt. Om USA invaderar Nordkorea, då är ju inte de mycket bättre än Japan invaderade. För liksom, i grund och botten så är det ju så att det är en konflikt av liksom ideologier. Det är den nya världen, kapitalismen, mot den gamla världen och kommunismen. Liksom.
Mm.
Nordkorea, jag tycker att den lösningen som jag ser i alla fall, det är att man för en dialog med Nordkorea. Jag tror att Nordkorea, om de fick alternativet, skulle vara mycket mer öppnare. Jag tror att Kim Jong-un är smart på det sättet. Liksom att han, om de blev inbjudna till världssamfundet, liksom, då tror jag att de skulle inte säga att nej, vi tänker vara förslutna. Dock tror jag att eftersom att Nordkorea har väldigt många skelett i garderober, så kanske de är lite frånhållsamma till det. Men den lösningen som jag ser egentligen, som gynnar alla parter, det är dialog. Håller du med?
Mm, det gör jag. Och sen så, jag får med att Nordkorea och USA mötte i Sverige någon gång.
Mm.
Under mars tror jag.
Men det gjorde de väl, tror jag. Nordkorea och... nej, inte riktigt. Det var väl bara det att de... det var väl en tänkbar mötesplats i och med det att Sverige var ju det första västerländska landet med en ambassad i Pyongyang. Men hur som helst, det har inte varit så mycket lösningsförslag, men vi ser ju lite mera dialog nu. Jag tror att de inser att vi kan inte bara fortsätta att ha det här liksom back and forth på Twitter och i statsmedia. Liksom det är inte hållbart.
Nej.
Och jag tror att Nordkorea är nog villiga att föra en dialog, för de har ju, visst, Kim Jong-un vill ju såklart, liksom, han vill ju behålla makten naturligtvis.
Ja.
Men han vill ju också, som vi såg i till exempel i Japan, Kina, eller kejsaren över Japan under andra världskriget, han blev inte avsatt när de kapitulerade och sen liksom blev till slut en avmilitariserat land efter 1945. Alltså kejsaren fick ju fortfarande styra landet. Och jag tror att det skulle kunna ske samma sak med Kim Jong-un.
Mm.
För jag tror inte att det skulle vara ganska osmart att skapa ännu ett maktvakuum om han togs bort. Som det blev när Japan togs bort. Men jag tror dock, eftersom att kriget fortfarande fortgår, alltså det behöver ju inte alltid vara så att ett krig att ena sidan vinner, utan det kan ju vara så att man bara avslutar konflikten, båda länderna skriver på ett fredsavtal. Och jag tror att vid fredsförhandlingarna 1953, då gick Nordkorea ut ur förhandlingsrummet, förstår att anledningen till det var ju att just då så var de väldigt isolerade och det var just i vakan av ett krig. Kina troligtvis hade också några fingrar på bordet i det sammanhanget. Men jag tror att nu när Nordkorea är mer självständigt och när det har gått några år och några sår har fått läka, så tror jag att de är mer öppna till dialog. Så avslutningsvis då, vår lösning kan man säga, som vi tycker då, det är att det ska införas mer dialog och sen arbeta med att liksom försöka förmoda förståelse och avmilitarisering mellan Nordkorea och Sydkorea. Det kanske är möjligt, det kanske inte är möjligt att det blir ett helt Korea igen, eftersom att Sydkorea är så rikt och Nordkorea är så fattigt. De kanske måste ha ett bra förhållande under några år. Och det kanske fortfarande kommer vara Nordkorea och Sydkorea. Men ändå att man öppnar upp sig mer. Jag tror att det skulle bli väldigt positivt för de som bor i Nordkorea och Sydkorea också. För när Bambu-ridån etablerades, det var ju väldigt många familjer som delade på sig. Och jag tror att, alltså, koreaner som koreaner, så tror jag det egentligen. Alltså de är ju fortfarande bröder och systrar, Nordkorea och Sydkorea. De är bara de är bara delade av andra länder. Och jag tror att om de fick ett tillfälle att liksom bli det här enande landet igen, då tror jag att de skulle nog bli det.
Precis.
För alltså, även om ledarna vill hålla makten och andra länder kanske talar med, så tror jag att koreanerna själva vill nog ha återförening. Alltså de vill ju säkert att man ska kunna... Men då, så det, jag tror att det kommer ju vara en process som kommer ta mycket lång tid. Men dialog är första steget. Så det tycker jag. Och vi får väl hoppas på att det blir mer att man sätter sig ner och diskuterar. Liksom.
Mm.
Bra. Så för att sammanfatta lite då. Koreakonflikten som utspelar sig på Koreahalvön har i nutid huvudaktörerna Nordkorea, Sydkorea, USA, FN och Kina. Koreakonflikten uppstod ju originellt 1950 när Nordkorea attackerade Sydkorea med en överraskningsattack. Detta var även samma år, alltså 1950, som Kina invaderade Tibet. Det var vår slutsats att eftersom att Kina invaderade Tibet och Nordkorea attackerade Sydkorea samma år, så var det här en koordinerad attack och försöka att ta mer landmassa av Kina. Och att Nordkorea var en kinesisk marionettregering. Sedan så diskuterade vi lite vad de här olika aktörerna ville uppnå. Nordkorea och Kina ville ju ursprungligen i alla fall uppnå en kommunistisk stat där Koreahalvön befinner sig. Och medans Sydkorea och deras allierade inte ville ha en kommunistisk stat eller någon partipolitisk stat för den delen överhuvudtaget, utan de ville väl ha en demokratisk stat istället för den auktoritäriska staten som Japan hade haft på Koreahalvön de tidigare 35 åren. Vi gick över lite styrkor och svagheter, bland annat att Nordkorea må en stor militär, men den är väldigt utdaterad. Och att de allierade Sydkorea och de allierade till dem har ett stort numerärt och teknologiskt övertag, men att de dock kanske inte kommer kunna klara sig mot Kina som har en kanske ännu större krigsmakt. Också att det inte har varit jättemycket lösningar, men att det förekommer någon form av dialog bortom alla tweets och hot. Och att våran lösning på det här problemet är mer dialog och mer förståelse, och att man kliver ner från sin höghäst att jag har rätt och försöker finna liksom en lösning. Håller du med?
Ja.
Ja, det är bra. Det var lite kort sammanfattat vad vi har gått igenom här idag. Sen ska vi också ta och gå igenom de källor som jag har använt huvudsakligen idag. De huvudsakliga källorna som vi har använt är SVT, The Guardian, Mimers Brunn, The Independent, ABC News och även Forbes. Och dessa är ju alla ganska pålitliga hemsidor. The Guardian, SVT, The Independent, ABC News och Forbes är ju huvudsakligen nyhetsrelaterade och borde håller sig ganska fakta centrerade.
Precis.
Så det är ju liksom ja, det är ju huvudsakligen de känner vi har kört. Jag tycker att det är ganska pålitligt faktiskt. Mm. Mimers Brunn är ju också en ganska välanvänd svensk SO-sida där det finns väldigt mycket om samhällskunskap och sånt där. Så det, jag tycker källorna är väldigt pålitliga. Det är väl huvudsakligen de källor vi använder oss av. På SVT såg vi på bland annat en dokumentär som jag kan rekommendera om Nordkorea som heter Världens konflikter. Och den handlade om Nordkorea. Man fick följa en kvinna som hade flytt från Nordkorea. Hon berättade lite om sin tid där och liksom, det gav oss även lite inspiration för vår inledning och just det här med den nordkoreanska hjärntvättningsprocessen som pågick i landet. Men ja, vi vill tacka för att ni har lyssnat. Så tar vi väl och avslutar det. Finns det något mer du skulle vilja säga?
Nej, det blir bra så.
Bra, men då tar vi och avslutar. Tack så mycket. Jag heter Carl William och jag har uppläst detta med hjälp av Leon Groth. Tack för oss.
Hej då.